dags för den tredje delen av intervju med Anders Palmqvist. Den här snabbhetsuthålligheten eller den förberedande snabbhetsuthålligheten, hur ser dina tankar ut runt det?
Ja, men en sak som har förändrats, som det nu jobbar vi ganska mycket med snabbhet och acceleration på hösten. Vi kör sprintuthållighet, men vi kör ganska klassiskt där man liksom ökar vilan och minskar antalet lopp. Men vi springer som mest 150 meter nu. Hellre springa fler 150-120 meters lopp med bra teknik än att mata 6x300 med usel teknik. Utan springer vi hellre hyfsat fort och 150, 120, 100 i olika serier. Grundtanken är att först så blir vi snabba under inomhussäsongen och sen i april-maj så kan vi lägga på lite mer uthållighet. Men typ att 200 meters löparna är tränade för att springa 150 meter inomhus. Sen så lägger vi på det sista när de är snabba i april-maj. Så är väl grundplanen.
Har du någon sorts progression där? Du pratar om 85%, att du liksom går från någon procentsats av vad du har det bästa på distansen, eller hur?
Ja, men vi utgår ju från det. Men jag brukar alltid göra samma pass 2 veckor i rad, exakt samma pass, för att se att man hamnar rätt. Och sen, jag försöker utvärdera varje vecka. Så varje, om vi springer sprintuthållighet på lördag, så lägger jag upp exakt det programmet på fredag och lägger upp och kommunicerar det så att vi hamnar rätt med det andra, med snabbheten och var de ligger. Men vi brukar utgå därifrån 85-90% och så springa ganska fort och med bra teknik och så kortare lopp. Jag har gått ifrån, förr så sprang man mycket såna här 200-ringar med 2 minuters vila och 1 minuts vila och bada i laktat. Nu vill jag att vi ska kunna springa fort och med bra teknik och inte bli svintrötta efter, utan man ska kunna göra en serie till om det krävs. Den känslan mer. Och ganska höga krav på tekniskt utförande. Sen är det ju vissa som ändå inte klarar av att hålla sig i skinnet då, men då får de ju lära sig det den hårda vägen.
Så att det tekniska utförandet är liksom på något sätt en röd tråd, att där du gör en bedömning att nu börjar du fallera för mycket, så nu räcker det.
Ja, men exakt. Eller nu springer du kortare, eller nu får du liksom, nu tar du längre vila och så hakar du på efter de andra haft er i vila, så hakar du på liksom. Så att jag gör ganska mycket individanpassning på plats.
Har du något
fördelen
annat?
Med det, och jag, ja, vad sa du?
Ursäkta, men kör vidare du.
Ja, men fördelen med att göra individanpassningen på plats, det är ju att man hamnar rätt. Nackdelen är att det kräver jävligt mycket av en som tränare. Det kräver att jag måste vara på plats och att jag måste liksom måste vara påkopplad hela tiden och inte bara göra saker av gammal vana.
Har du något annat sätt liksom att titta på hur de återhämtar sig? Alltså mäter du någonting? Alltså, till exempel counter movement och sådana saker? Eller, ja, hur tänker du runt det?
Men vi ser ju också, jag eller min assistant coach, vi är med på alla pass. Så att man ser ganska snabbt i styrkan om de behöver vila. Vi försöker hela tiden ha en dialog också. Har du sovit bra? Har du ätit bra? Hur känns det? Försöka ha koll på vilopulsen. Om den går upp några slag så får man passa sig. Vi har en ganska flytande. Grundplanen är 3 tuffare veckor och en lättare vecka. Men oftast så varierar det lite efter hur slitna de är. Hellre lite för mycket vila än lite för mycket vila, har jag lärt mig genom åren. Eller lite för mycket vila en lite för lite, har jag lärt mig genom åren. Att man inte liksom, ja, men nu är du sliten, men nu köttar vi igenom en vecka till, för sen kan du vila. Då tar man hellre vila tidigare och så får man justera det sen.
Har du något, jag tänkte säga, indikatorer på till exempel, nu ska vi inte springa snabbt. Har du något som att när man är trött i ryggen eller något sådär, har du några grundregler när de dyker upp och säger att ja, nu ska vi springa snabbt idag, men ja.
Ja, men är du stel i baksidan eller som du säger i ryggen och höften och är stel där. Vi kör ofta några häckövningar i samband med snabbhet så, som en del i uppvärmningen för att få loss höftpartiet och ryggen. För det kommer mycket, är du stel där så kan du inte springa fritt. Och sen så bygger vi upp hastigheten också. Vi springer ganska mycket i uppvärmningen och så blir det snabbare, snabbare, snabbare. Snabbare, snabbare och då ser jag, för jag är med på uppvärmningen, och då ser jag, tittar jag efter avvikelser om du liksom springer och släpar ena benet eller om du springer sämre än vanligt eller om det, och då så har vi en diskussion om det och så slutar det oftast med att man står över det passet då. Oftast räcker det med att stå över ett pass och sen gasar man igen.
Nu är vi inne på lite med hamstring och så vidare. Har du, hur ser din struktur ut där? Hur jobbar du med hamstring? För det är ju liksom ett område som vi oftast drabbas av skador i som sprintlöpare. Och hur har det
Ja.
utvecklats under de här åren?
Ja, men för vi gjorde om lite här för förra året och för 2 år sedan. Så nu jobbar vi med att vi kör lite baklår hela tiden, fast mindre, i mindre doser, men ganska ofta. Och så försöker vi jobba i olika vinklar. Vi försöker jobba med att det ska sträcka i höften och vi försöker jobba med som snabba böjningar i knät. Vi försöker jobba med lite olika vinklar och lite olika delar, excentrisk, koncentrisk, statiskt. Så vi försöker få med alla delarna, men vi gör färre övningar och mindre reps och så gör vi det lite varje dag nästan. Förr så gjorde vi jävligt stora doser direkt efter man har sprintat, så gjorde vi en stor dos med baklår och tanken med det var egentligen bra ju att vi skulle få lång återhämtning av baklåren till nästa sprintpass, men det var lätt att det blev en uttröttning också, så nu har vi gjort så att vi har spridit ut det lite mer över veckan, lite mindre reps, och så kanske man använder en 6 övningar som man varierar över veckan. Då blir det oftast också lite bättre fokus på det.
Du springer ju rätt så mycket snabbt och ibland när man springer rätt så mycket snabbt så får de ju ont i knävecket och så vidare. Jag har ju stött på fler tränare som har
Ja.
frågat vad ska vi göra åt det? Har du någon lösning på hur man kan jobba bort sådana saker?
Det som vi, dels är det ju löpteknik. Att man försöker inte släppa underbenet för tidigt och för mycket. Det är ju en del i det, så det försöker vi jobba med tekniska delar och sen så jobbar vi en del med statiska delar. Typ ligger på rygg med hälen upp på en låda och så ligger du kvar där på ett ben i 40 sekunder och så byter du och så gör du för att stärka senorna att isometrisk träning över 30 sekunder så kan man stärka senor, hälsenor eller knäsenor och så vidare. Så där försöker vi jobba, så vinklar man foten i olika vinklar. Så det lägger vi ganska mycket tid på nu, statisk baklår och vader.
Om vi flyttar oss från baksidor till fotlederna och fötterna då, hur angriper du det området? För där är ju liksom, så att säga, foten möter ju marken, där ska all liksom kraft överföras, så det är ju ett väldigt viktigt område.
Ja, alltså där jobbar vi hela tiden med. Dels så springer vi ganska mycket i spikskor. Och nu har jag någon teori om att nu springer vi i den gamla typen av spikskor, inte de här moderna cykelskorna, för att fötterna ska få jobba mer. Och sen byter vi till cykelskorna senare. Men vi jobbar ganska mycket med, vristhopp i olika varianter. Vi kör, men så här, vristhopp till utmattning och vi kör på 2 ben och 1 ben och vi hoppar mycket hopprep. Och så sprider det samma där, att vi sprider ut det över veckan hela tiden. Och sen så försöker vi ha de här dagarna som är återhämtning och mer lågintensivt, försöker vi avlasta helt då. Så belastar man med olika vristhopp och häckstuts och hopprep och statiska vader och den typen av delar utspritt över veckan, lite på varje pass. Så det blir ganska mycket, men det är ju det vi ska bli bra på också. Jag jobbar ganska mycket. Jag är ingen stor fan av att springa på mjukt underlag, utan jag gillar att springa och hoppa på banan liksom. För att jag vill ha den här impulsen, stretchåkning och impulsdelen, så att det inte bara blir liksom styrke, kraftlöpning och krafthoppning, utan försöker stärka upp vader och vrister och hälsenor så att de vänjer sig vid att hoppa på hårt underlag.
Om vi går lite längre upp på kroppen, och vi har hamstring och vi har pratat om fötter, liksom bål och egentligen höftkontroll eller pelvis kontroll, är det någonting du funderar på? Hur aktiva kan hantera sin höft? För det är ju liksom en liten förändring i höftens position påverkar ju också hur mycket last så att säga hamstring behöver ta eller hur bra den blir att överföra den här.
Ja, men att kunna kontrollera att man går från svank till neutral i sprintsteget. Så det jobbar vi en del med när vi har boll och rehabdelar, att man jobbar med bollar och man jobbar med olika moment för att hitta lugna rörelser för att kunna kontrollera de sakerna höger och vänster, och att bäckenet kan jobba liksom fritt i alla delar. Så det lägger vi ganska mycket tid på även i alla gymövningar.
Ser du någon trend här liksom över åren att de aktiva blir bättre på att hantera det här eller sämre över åren?
Ja, men de som jag har tränat sedan de var 10 är ju bra på det. Det handlar nog mer om bakgrund, tror jag. Var man kommer ifrån och vad man har gjort i ungdomsåren. Men jag har några aktiva nu som jag har tränat sedan de var 10-11 år liksom. Och de har ju saker med sig som vi la mycket tid på. Men det är höft och bäckenkontroll är en jätteviktig del.
Det är intressant att mer och mer forskning kommer. Det är ju svårt område att mäta i, va? Men mer forskning tyder ju på att hur viktigt det är här för sprintlöpare för att kunna kämpa.
Ja, men som jag sa, att jag litar mycket på mina ögon, liksom att man ser när, ja, men lite ser det bra ut och rytmiskt och mjukt och smooth löpning, ser du, då gör man saker bra. Och så finns det vissa som bara gör det. Snabba personer gör ju de sakerna bra. Som det kom en kille jag träffade för några år sedan, Suleiman Ba, som blev hyfsad och sprang en EM-final på 60 meter inomhus. Kom ner på 10,22 på 100 meter. Han började liksom när han var 25. Men han gjorde bara vissa saker som vi inte behövde skola in, utan han sprang fort. Han gjorde 6,86 tror jag, första tävlingarna. Och han bara gjorde vissa saker. Det bara fanns där liksom. Så de allra snabbaste gör vissa saker rätt. Andra får kämpa för det, men speciellt tjejer har en tendens att vara dåliga på bäckenkontroll och hamna i svank hela tiden. Och inte, jag vill ju att man när man skjuter ifrån i löpsteget och får en split på lårbenen, liksom, då kommer man till svank, men sen måste du snabbt tillbaks till neutralt igen. Men en del fastnar där bak och då kommer det påverka hamstring, så det kommer påverka löpsteget, det kommer påverka allting negativt.
Ser du någon skillnad där, alltså när du springer fort på träning mot på tävling? Är det någon skillnad att man kanske man kontrollerar sig sämre på tävling för man vill för mycket eller?
Ja, absolut. Så vi nöter på, vi försöker då inte jobba med för mycket saker samtidigt. Vi försöker att jobba med en eller två delar och så jobbar vi med dem tills vi bedömer att de sitter och är automatiserade. Och det är minst ett halvår, ibland ett år, ibland ett och ett halvt, ibland 2 år av en process för att det ska bli bättre. Och det är ju inte bara, det är liksom inte bara att filma och kika och försöka analysera teknik, utan det handlar lika mycket om att hitta övningar som tvingar dig till rätt läge. Jag gillar att springa med check till exempel på axlarna, för det måste du lära dig att kontrollera. Då kommer kroppen kontrollera det själv, för man vill ju vara i ett bra läge.
Ja, det är ju att attackera hela kroppen om man ska förändra sig. Det är, många säger, kan du titta på min teknik? Ja, Ska man förändra sig så det är som, precis som du säger, det är ju ett väldigt intensivt arbete från båda parterna, både från aktiva och tränaren, om det ska ske någon förändring.
Ja, det hänger ihop allting. Man har det gamla klassiska, så här, att man har den teknik, man har den tekniken som ens fysik tillåter. Och så är du svag i bålen och kan kontrollera höften, då påverkar det löpsteget, till exempel.
Jag tänkte vi nästan har tagit oss till mållinjen här, hållit på nästan en timme här, så tänkte vi, när det kommer till tävling, alltså hur ser du på coachande då som coach, och hur jobbar du när liksom för att hjälpa de aktiva att prestera bra? Är du hands-off eller hands-on där? Att är du med väldigt mycket eller backar du tillbaka lite, eller hur tänker du där?
Men det är lite olika. Jag försöker göra klart det innan. Hur vill du att jag ska agera? En del vill ju liksom gå in i sig själva och vara i fred. Däremot är jag alltid med och försöker hålla koll på uppvärmningen och hålla koll, för då kan man prata efteråt. Varför gjorde du så i uppvärmningen och inte så här? Och varför gjorde du ingen provstart? Varför maxade du inte i uppvärmningen? Och den typen av observation. Och en del aktiva vill att man är på hela tiden och liksom verkligen kör ett färdigt program med löpdrillar. Så det som är svårt och det som jag tror att, som jag ser att många gör misstag där, som kanske inte har varit med lika länge som jag och du. Det man jobbar med på träning är ju det man ska exekuta på tävling. Men ofta ser man tränare som man ser att de jobbar på vissa saker på träning. Och sen så ska de plötsligt jobba på helt andra saker när det blir tävling. Och då hamnar man ju snett. Så jag försöker vara jäkligt noggrann med att det vi utvärderar på tävling och det vi försöker förbereda för i uppvärmningen ska vara de sakerna som vi har jobbat på hela hösten.
Så du jobbar med runt processen så att säga, ditt sätt att jobba fram, att hur man ska springa fortare är en process och det ska vi fokusera på.
Exakt. Och att man inte viker för mycket bara för att det är tävling. Alltså då måste man lita på att de sakerna vi har jobbat med och valt ut att jobba med är de viktiga sakerna. Gör du dem rätt så kommer du att springa fort. Jag ser ganska många så blir man plötsligt lite nojig för att det ska tävlas och så ska man ändra på startblocken och så ska man göra andra saker och tänka på andra saker för att det snart är tävling, så blir man stressad av det.
Vad är dina tankar runt tävling? För till exempel det finns en bilmekaniker som heter Ralph Mann. Han lyfter fram, han är ju från USA, att till exempel
Legend.
collegeperioden, den ger ju så mycket tävlingsträning och ett av problemen är när de lämnar college att de slutar, att de tävlar inte tillräckligt mycket. Vad är dina tankar? Hur viktig är tävlingen i ditt koncept?
Jätteviktig. Alltså, dock så är det ju, vi tävlar ju mindre nu än vad vi gjorde för 20 år sedan. Det är som att man inte orkar mentalt tävla lika mycket och det är som att tävling är, ja men det måste gå bra från början. Gör det inte det så kan man lika väl skita i det. Så är det många som resonerar då.
Det
Så att
amerikanerna har fördelen, det är ju att man har relays som de kallar, även om de tävlar individuellt, så i början är ju stafett det viktigaste, så kanske ta bort lite av den där pressen i början, men den det har vi ju inte riktigt här, den liksom modellen.
när man har stafetter som bara, men, och det har jag faktiskt märkt skillnad de åren, stafetter som har gått i september, då tappar man en del. Alltså det driver toppfarten väldigt bra att springa in i en växel och lämna pinnen. När man har det i maj där på stafetten, så då blir det en bra effekt på det.
Vi kanske skulle, skulle ha mer stafettävlingar på vissa ställen, att man börjar dagen med stafett. Jag kommer ihåg, jag hade ju två aktiva som heter Susanna och Jenny Kallur som studerade i USA och kommer ihåg att vara över där, så tränaren Gary Winkler då, han körde en väldigt snabb 150 först och sen gick de över och sprang häck. Jag tänkte, okej, fråga vad är tanken bakom det? Ja, men vi börjar med stafett. Och sen ska de liksom göra sin individuella gren. Så därför har jag gjort så att lite modellträning, att vi springer en snabb slätlopp så här och sen går vi över. Och oftast fungerar det som en väldigt bra trigger, speciellt för de kortsprinterna. Det var ju som ett försöksheat och sen fick man springa sin 100, så då hade man hunnit förberett sig. Lite grann som vi pratade om uppvärmning, att vara uppvärmd på rätt sätt.
Vi brukar ju alltid lägga in tävling på 150 meter mitt i sommaren när vi har kanske lite träningsperiod. Så kör vi resultattävling med liksom heltid och startblock och tv-sändning och resultaten rapporteras, för att då blir det mer kvalitet på det specifika passet. Så att man varierar lite sträckor ibland tror jag är nyttigt också. För allting handlar ju om att springa fort och kunna hantera tävlingssituationen.
Jag tänkte säga en fråga. För mig är ju sprintlöpning egentligen från 60 till 400, så jag tänkte alla de jag jobbar med har försökt i alla fall då och då springa, om man är kortsprint, springa 400 och andra vägen också. Om man springer 400 ska man också springa korta sträckor. Hur är din filosofi runt det? Är du väldigt specifik? Du är kortsprint eller långsprint eller
Men jag
lång?
tror att det är också mycket individuellt vad du har för typ av löpare, liksom. Är man, ja, men man kan ta, om man tar Lisa Lilja, när jag jobbar med henne, hon kunde ju springa allt från 60 hyfsat på 7,50 till 400 hyfsat och 200 riktigt bra, medan en Claudia Payton som var 60-specialist, spelar ingen roll, vi kan träna hur mycket som helst. De skulle inte springa fort på 400 ändå, liksom. Så att jag har mycket individanpassat där. Men alla springer ju 200 meter. Men sen över det så måste man ju bedöma vad ger det kontra vad kan det eventuellt kosta.
Ja, det är ju intressant. Jag tänkte Ralph Mann som jag pratade om tidigare, hans nya så att säga indelning, det är ju kort sprint 60-100, lång sprint 2-400. Det är ju en intressant vanligtvis så tänker vi 60-100-200 i kort
Ja,
sprint.
men 60 och 200 är ju helt olika saker. Det är ju helt olika planeter, helt olika djur som krävs för det, liksom. Så att jag köper den indelningen lite.
Jag tänkte, nu har vi pratat nästan över en timme, Anders, här. Och jag tror vi skulle kunna fylla några fler timmar. Och jag tycker vi ska ta och göra det och kanske dyka in i några specifika saker. Men jag skulle vilja avsluta med en fråga om du fick börja om, eller säga att du nu skulle ge råd åt en Anders som började som tränare. Vilka råd skulle du ge den unga tränaren?
Ja, men att bygga ett nätverk med människor som har erfarenhet och lyssna på erfarenhet. Inte försöka veta allt själv och liksom ta det, utan hänga med tränare, haka på erfarna, bra tränare och skaffa mentorer och liksom bygga sitt nätverk. Så det tror jag, och inte tro att man ska lära sig själv eller man ska liksom lära sig av andras erfarenheter. Det tror jag är en viktig del. Och vara nyfiken, men ändå lite realistisk också. Inte liksom, du måste lära dig grunderna först. Det är därför jag tycker att jag är bättre elittränare av att träna 12-åringar, även idag, liksom. Så jag tror att lära sig grunderna bra först och så bygga därifrån, så kommer man växa med sina aktiva och lyssna på, bygga sitt nätverk och lyssna på erfarenhet. Det tror jag är viktigt.
Tack Anders för en intressant intervju och en lärorik stund tillsammans. Förhoppningsvis kan vi dyka ner lite mer i Anders träning framöver och lyssna på lite andra tränare som vi planerar att intervjua över en tid framöver.